Och min predikan heter Vågar vi släppa masken? Det är ett intressant ämne. På 90-talet så började dyka upp en förändring, kan man säga. Man började tala om ett starkt ledarskap. Och nu skulle det bli tillväxt till varje pris. På våra större konferenser kom det ledare från USA som skröt om hur de har byggt kyrka och kastat ut vad de kallar för det religiösa och fört in vad man nu kallade för vad Gud gjorde i den här tiden. Allt börjar nu handla om tillväxt. Organisationen var i huvudcentrum och man använde den nästan som ett företag. Gudstjänsterna blev inte längre fria, där anden skulle kunna komma och göra vad den ville, utan nu skulle det göras och tillverkas storverk. Och nu kom predikanter och sa att snart skulle ju den här stora väckelsen, ni vet, bryta ut. Och det har man ju hållit på och tjatat om i många år, jag har inte sett någon än. Har ni? Nej, precis. Och då var jag, det jag tror var att i detta skifte i ledarskapet, när man övergav Guds väg och andens ledning, kom man in på världens sätt att leda och tänka. Och det här oroade väldigt Elvor och mig, för vi kände att det här är något som, det är något som inte stämmer. Man kan inte leda församling på det här sättet. Och klockan 3 en natt så ligger Elvor och jag vakna. Och då talade Herren till oss. Och han sa samtidigt en sak. Sakta för han moderfåren fram. Och det här är ju från Jesaja 40 och vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Det är Jesus alltså som för jorden i bet. Det är Jesus som samlar lammen i sina armar. Och det är alltså Jesus som bär dem i hans famn när kraften börjar ta slut. Han för moderfåren fram som ska ge mjölk, näring och föda fram andra barn. Och i grundtexten här på hebreiska står det med mjukhet och med flytande. Alltså det vill säga med anden, va? Med anden. Och idag bor ju denna Jesus i oss som ska utföra de här sakerna. Det är genom Jesus Kristus som anden vill utföra det här och befria oss. Och det var därför Jesus sa, ni vet att det finns en fårtjuv, va, som snor får. Och det står i Lukas 11:21 om honom. När den starke mannen, ni vet vem det var, Satan, beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men när det kommer en som är ännu starkare eller har ännu större auktoritet och besegrar honom, då tar den mannen från honom alla vapen som han har litat på, så fördelar han bytet, det vill säga oss, va. Här ser vi ju Gud och djävulen då. Och då säger Jesus så här. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte samlar med mig, alltså precis i de punkterna här som jag har läst upp, det är ju han i oss som gör detta. Den starke mannen, det är alltså Satan som har fått tilldelad auktoritet att råda över mörkret, som är syndens konsekvens. Om Satan kan lyckas få oss att förlita oss på vår egen kraft och visdom, det vill säga köttet, då kommer vi aldrig att komma ut ur fängelset. Han vill hålla oss kvar där med allt han kan. Och det var ju när man skulle ut ur Babylon, ni vet, i Zakaria 4, vi brukar ju sjunga den här sången, va? Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, uttåget ur Babylon alltså. Utan genom min ande, säger Herren, från 1917 års översättning. Och här ser ni ju då det här med Guds visdom som är korset då, och så mänsklig kraft som Paulus talar om. Trösta Herrens folk, gå ut i frihet. Kapitel 40 i Jesaja handlar om att dra ut ur Babylon, som är en bild av mörkrets välde. Och är det något vi behöver höra och uppleva, kära vänner, så är det, ja, jag känner hur Guds folk har blivit så skadad av dessa, ska vi kalla dem för, hårda ledare. Så många är alltså ute i sina hem, de orkar inte ens sätta sin fot i en församling, så skadade är många. Och därför kommer budskapet vi behöver höra här ifrån Jesaja 40 då. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, dess missgärning är försonad. Det har fått dubbelt igen av Herrens hand från alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet, eller värde, ska uppenbaras, och alla människor ska se den. Babylon, med ett annat ord, skulle vi kunna kalla förvirring, och är det något som råder i vår tid idag så är det förvirring. Du kan inte sätta på tvn eller radion utan du får höra olika nyheter om vad som händer hela tiden. Och då är det så här att i Babylon är det en sak som gäller. Det du kan producera genom din egen kraft och visdom läggs på en våg. Det bestämmer ditt värde och din identitet. Kommer ni ihåg när Nebukadnessar lekte med Guds grejer från templet? Då kom det en skrift på väggen som sa: du är vägd på en våg. Han föraktar ju Gud, va? Och befunnens vara för lätt. Dom, med andra ord då. Och med den här, så att säga, värdet som vi samlar ihop, som är som en tyngd eller ett ljus eller en sken, så bedömer vi andra. Har ni tänkt på det? I världen alltså. Det här är en bild av den slaveri som den starke mannen, alltså Satan, driver allt kött till. Här hamnar det till slut all visdom, all kraft och all psykologi. Psykologi har inte en chans att befria människan. Jag kan bara ge en liten klapp på vägen. Jesaja 41-5 leder alltså in i den starke mannens hus, det vi nu skulle kunna kalla för världen, för det är ju samma sak då. Och det är exakt samma sak i Babylon som det är i Egypten. För ni vet, det stod om Egypten så här: att om du inte producerar den mängd tegelstenar som Egypten krävde, så var du alltså värdelös. Och du samarbetade inte till det gemensamma goda. Det har ni hört vad de pratar om nu, påven och det här. Att du ska gå med i det här systemet nu för att verka för vårt gemensamma goda. Det kommer ni få höra mer av så småningom. Hur kommer man in i Babylon då? Jo, det gör du när du inte längre ser Herrens värde. Och då vet vi vad Satan vill. Han vill förblinda våra ögon så vi inte ser Herrens härlighet. Då ser vi bara vår egen då. Och då leds vi så småningom in i Babylon. Och hur kommer vi ut ur den starke mannens hus? Jo, det står faktiskt här. Jesaja 45, 40 och 5. och Jesaja 43. På hebreiska står det där, bered väg för Herren, står det faktiskt, avtäck hans ansikte. Avtäck hans ansikte. Och då vet vi vad Paulus säger, va? Vart strålar Herrens härlighet utifrån Herrens ansikte? Va? Predika Jesus, med andra ord. Hjärtas ögon, sinnet måste öppnas. Herrens härlighet och värde måste uppenbaras. Och en väg måste beredas för Gud i människors hjärtan. Och här pratar vi alltså om en korsfäst Kristus från vers 1 till 5. Det har ni kanske förstått där. Dess missgärning är försonad. Det handlar alltså om korset då, som är Guds visdom. Då är det så med oss människor. Vi föds, vi växer upp och vi utvecklar ett tankesätt. Och det kallar Bibeln för öga eller sinne. Det är samma sak. Och med det tankesättet och ögat gör vi sedan våra vägval i livet. Vi dras efter våra ögon, står det, va? Och vårat eget öga kan inte se värdet eller härligheten från Gud själv. Så vi kommer alltså alltid att dras till vad vårt eget naturliga öga ser som ett värde. Dit kommer jag gå. Vi dras automatiskt dit. Och det kan ju skifta vad som är värde, eller hur? Ja. Och det är därför, nu kanske ni förstår varför det står så här sen. Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat, missat målet, missat vägen. Ja. För vi saknar, eller ser inte, vi är blinda, härligheten från Gud. Värdet från Gud. Så vi föds blinda. Vi har ingen möjlighet att attraheras av den osynliga världen. För vi blir födda på nytt. Då. Vet ni vad det kallas att man värderar annat högre än Herrens härlighet? Jo. Det kallas för en avgud. Det hebreiska ordet för avgud kommer av en rot som betyder stock. Av en stock kunde man ju göra en bjälke, ni vet, eller hur? Och då säger han ju så här då. Att man kan ha en bjälke i ögat, säger Jesus. Och det innebär ju att en som har en bjälke i ögat, han har ju ett falskt sken där han värderar något annat högre än Herrens härlighet. När ni kan den här bakgrunden jag säger nu, då blir det mycket, mycket lättare nu när jag ska fortsätta undervisa om bjälken i ögat och det här. För nu förstår du vad han menar. Och då ska ni få se något som de kristna har missuppfattat totalt. Det står Matteus 7:1. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Då får man då ju dåligt samvete, eller hur? Ja, men han menar ju, jag ska fortsätta läsa sen. Han menar ju att du kan ju inte döma en annan med bjälken i ögat. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Ty med den dom som ni mäter med, eller det värde som du väger med, skulle man kunna säga också. Och det med det mått du mäter med skall det mätas upp åt dig. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte eller ser bjälken i ditt eget öga? Ser ni att det har med värdering att göra, va? Allt det här. Så det har inte ett dugg med vad man säger att en kristen liksom dömer någon eller något sånt här. Och då säger han så här, du hycklare. Och ännu tydligare blir det ju då att vi har en mask för vårt ansikte, va? Det här skenet, va? Falska skenet. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. ta först bort värderingen som du har att det där är mer värt än Gud. Annars kan du ju aldrig hjälpa någon.
Nej, precis.
Då kommer du kunna se klart att ta ut flisan ur din broders öga. Så nu är det väl fullständigt klart att de kristna många gånger har missuppfattat vad det är att döma, va? För nu har ni ju förstått vad det är. Vi ska inte döma alltså våra värderingar i världen och jämföra det med Gud, liksom. Det är det han talar om här. Så den som har en stock då, en avgud i sitt öga eller sinne, bedömer alltså det som är i världen mer värt än Herrens härlighet. Det är alltså det falska yttre skenet eller masken som uppträder bakom hyckleriet. Hans sinne kommer att dras till de värderingar han sätter som högst. Han kommer att bedöma alla andra har fel, men jag har ju rätt. Ja, han är blind. Ja. Han följer alltså sina egna ögon och bedömer andra utifrån dessa värderingar. Ja, då brukar det ju bli lite bråk och så här. Trätt. Ja. Alltså sitt eget sken tycker han är bättre än något annat sken. Han kommer att jämföra sig och bedöma sitt eget sken och värde med någons annans sken och värde. Och vi kan aldrig i oss själva förstå att det här är mörker som uppträder som ljus. Det klarar vi inte. Utan det blir som Paulus sa, att han som sade var det ljus, han har låtit ljuset gå upp i mitt hjärta. Så han förstår skillnaden. Han trodde ju han var rätt förut, eller hur? Ja. Det här var ju exakt samma sak som ormen gjorde i Edens lustgård. Vad var det för visdom som gjorde att de senare blygdes för varandra? De ville ju ha visdomen och åt av livets eller kunskapens träd. Då fick de ju en mänsklig visdom, va? Ja. De börjar alltså jämföra sig med varandra, och det säger Bibeln är synd. Ja. Mänsklig visdom kan omöjligt se Herrens härlighet, så den dras mot det vi dömer värderat vara högt i våra ögon. Och det vi ser och bedömer vara högt i våra ögon, det är alltid det vi berömmer oss av. Eller hur? Det blir ju vår image, så att säga. Det står i Jeremia 9, så står det ju om visdomen och kraften och styrkan som vi kan berömma oss av. Och sen står det ju då att den som känner Herren, står det där, han må berömma sig av det. Så det finns två ljus. Det innebär att bara de som har fått öppnade ögon kan leva i ljuset, och bara i det ljuset kan vi bedöma och väga en människas värde. Och då finns det ju bara ett enda värde, va? Jesus Kristus i oss. Finns inget annat värde. Herrens härlighet så strålar fram från hans ansikte. Om vi saknar detta sken, då måste du ju producera ett eget sken. Och det kommer att misslyckas gång på gång. För detta sken måste ju upprätthållas för allt pris i världen. Det kallas för prestige. Om du petar på en annan människas prestige, vad är det som brukar hända då? Man blir jättearg, va? Ja, man blir jättearg. För det är ju hans ideal som han har byggt upp. Och då säger jag så här. När församlingarna börjar ledas in i det här företagstänkandet, då är du ju tvungen att producera ett sken. Eftersom anden inte är med. Då kommer masker och spel in i församlingen. Därför säger Jesus: förundra er inte om världen hatar er. För de kommer aldrig att förstå honom. De kommer aldrig att förstå att seger så att säga vinns genom svaghet. Att vi uppträder utan masker. Det kommer de att tycka är löjligt. Ja, så är det. Och i Jakobs brevs andra kapitel och första vers. Nu ska ni få se att vi går lite djupare på det här området. Då står det så här. Mina syskon, ni kan inte tro på vår Herre Jesu Kristus, den förhärligade. Ni kan inte se Jesus, va? Och på samma gång göra skillnad på människor. Ser du det? Det är totalt omöjligt att vandra på två vägar samtidigt. Vi kan alltså omöjligt se Herrens härlighet och värde med våra egna ögon och samtidigt väga och bedöma andra människor genom det yttre skenet. Den som vandrar i ljuset kommer direkt att förstå om en person säger sig vara kristen och lever efter det fullt ut. För det hjärtat är fullt av kommer förr eller senare att manifestera sig genom ord och handlingar. Är det hur? Mm. Därför måste en som ska hjälpa en annan människa först fått sitt hjärta upplyst. Hans stock måste bort ifrån hans öga, med andra ord. Annars kan han aldrig vägleda eller vara själavårdare åt någon annan människa. Totalt omöjligt. Han kommer då att påverka den människan på samma väg som han själv tänker och vandrar på. Det är därför Jesus säger att en blind kan inte leda en blind. Båda hamnar i gropen. Och så fortsätter vi på samma ämne. Nu ska ni få se att det här har med agapekärlek att göra. Att väga och bedöma. Jakobsbrevets andra kapitel och vers 8. Jag älskar det här ämnet. Det var jätteintressant, tyckte jag. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du skall älska, eller agape, din nästa som dig själv. Nu ska ni få se att det handlar om att värdera någons värde. Då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Jaha, ser ni? Herrens härlighet, eller Herrens kärlek, är ju en del av hans härlighet. Det är ju en del av hans attribut, precis som han har andra, helighet och så. Så kärlek handlar alltså om hur vi bedömer vår nästa då. Agapekärleken väger din nästa till samma värde som du själv, måste ju det betyda då. Men den som är blind eller har en avgud eller en stock i sitt öga kan alltså omöjligt vandra på den väg som den som älskar gör. Jo, det går inte. Vart kommer då kärleken ifrån? Ja, den kommer ju från anden. Eller den kom från Gud. För det står att Gud är kärlek. Andens frukt, vad är det för något? Vad sa ormen? Ormen sa, ni ska bli som Gud. Ja. Men det är totalt omöjligt. Bara Gud är kärlek och endast Gud har inte anseende till personen. Så kärleken har alltså inte anseende till personen. Då förstår vi nästa citat från Jesus som handlar om dom också. Johannes 7:24 står det så här. Nu vet vi vad skenet är, eller hur? Ja. Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom. Nu vet vi vad det är, va? Värdera inte en människa efter hans mask. Se rakt igenom honom och se om jag finns där eller inte. Det är alltså skenet som är mörker men uppträder som ljus. Det är stocken eller bjälken i ögat av guden som snart kommer att manifestera sig och avslöja sig genom munnen eller gärningarna. Ofta blir det vredesutbrott. Ja, som är köttets gärningar. Det står ju där. Köttets gärningar lyser fram tydligt och så står det en hel lista. Bland annat står det ju där vredesutbrott. Och så står det faktiskt manipulation där också. Men det gör ju en som har mask. Han slänger ju på sig en ny mask. Han kan ju manipulera vem han vill. Alla med en stock i ögat följer en avgud. Där det yttre skenet är det viktigast. Lyssna nu. Vi kan byta det yttre skenet eller masken helt beroende på vilken omgivning du befinner dig i. Du kan manipulera din omgivning hur mycket som helst. För de har inte förmågan att tränga igenom ditt sken eller din mask. Men när den personen möter en sann andlig människa som är fylld med den heliga ande, som har Gud vet visdom och kunskap, då blir hon avslöjad med en gång. Bara en andlig människa kan öppna ögonen på en annan människa och avslöja mörkret. Detta kostade Jesus Kristus en hel del. Han var alltid utan mask. Han sa alltid sanningen i alla lägen. Ja, ni vet att de var arga på honom. Han sa ju åt fariserna, huggormsyngel och hycklare, att de uppträdde med mask, med andra ord. Man kan få ovänner, alltså, om du står för sanningen och talar om precis som det är då. Men du kan också vinna den människan då. Och vi ska ju vinna andra människor, står det ju. Så vi ska ju inte vara rädda och tala sanning. Och vet du vad Paulus säger ska känneteckna den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka? Det här är inte sant. Andra Timoteusbrevets 3:e kapitel och vers 1 står det så här. Svåra tider ska komma. Du kan översätta det här på grekiska till något annat. Och då står det så här. De ska tömmas på sin kraft. Det är ju precis samma sak som att bli förblindad. Att inte se. Och vad händer då? Jo, då börjar resten här falla på plats. För då, står det i 50:e versen, då ska man ha ett yttre sken. Ja, vad var det som hände när man blev blind? Då byter man identitet hela tiden. Ja, just det. Man ska bli falsk, va? Inte äkta längre. Byta ideal och identitet. Är det inte det man gör, va? Det kommer nya visioner hela tiden. Och de här som lever i det här, de ändras. Man byter bara sken för att komma fram, med andra ord. Så står det då konsekvens. Olydiga mot sina föräldrar. Det tror jag har med den sista generationen att göra. Ser du det här? Och otacksamma. Otacksamma. Det kan vi peka på oss själva. Vi vet hur det är, va? Vi kan prisa Gud och jubla över honom för något. En vecka senare så har det på något sätt försvunnit. Vi är otacksamma i vår natur. Men så står det något annat också sen då. Fientliga mot de goda. Det är ju de andliga då. Det är ju de här som pekar ut maskerna, med andra ord. Blir de jättearga, fientliga mot dem som är andliga. Kärleken bedömer alltså inte vår nästa utifrån det yttre skenet. Men det är exakt vad Bibeln säger kommer att ske när andens kraft försvinner i den sista generationen. Och när anden backar, då vet vi att det kommer en annan ande in. Det är alltid så, när anden backar, då kommer det alltid en annan ande in. Och då finns det bara en ande. Han har olika namn, men han heter antikristande, va? Och han heter villfarelsens ande också. Ja. Mörkret. Nu ska ni få höra här. Nu fortsätter vi på det där med kärlek. I första Johannes 4:16. Ni vet att första Johannes 4:16 talar om den sista generationen. Den talar om antikristander. Den talar om vad som ska ske och så här. Och nu talar de om kärlek och falska syskon. Och vi har lärt känna den kärlek, agape, som Gud har till oss. Och vi tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Kommer ni ihåg vad kärlek var? Det var ju att bedöma det nästa så som dig själv. Mm. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken, agape, nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ja, vi blir oss själva utan masker, va? Ty sådan är vi också i den här världen. Han har väntat ett tag. Gillar man Jesus? Vad han stod för? Ser ni vad det handlar om? Som han är vi också i denna världen. Utan mask. Vi har ej anseendet till personen. Sen kommer förklaringen. Rädslan eller fruktan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut fruktan. För fruktan har med sig straff. Vänta nu, vad hände i Edens lustgård? Vad var det som hände? Jo, man var fruktan. Man var rädd, va? Man satte på sig en ny identitet. Ja, det är det han menar här. Och den som är rädd, han är inte fullkomlad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Lyssna nu. Om någon säger att han älskar Gud, har jag hört många säga. Att han älskar Gud. Men hatar sin broder. Väger och föraktar. Då är han en lögnare. Ja, det är ogräset i åkern, tror jag. Eller hur? Han är falsk. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Nej, han har aldrig sett Herrens härlighet, med andra ord, va? Som vi har tagit upp nu. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder eller syster. Varför tror ni man satte på sig kläder då efter när man hade ätit av trädet? Vad symboliserar kläderna, tror ni? Jo, det symboliserar ju det här yttre skenet som en människa bedömer andra genom. Värdet, va? Ett falskt värde. Så en människa som är bedragen tror att man är värd något fast man egentligen inte är värd. För ett falskt sken där. Så när Guds kraft och kärlek försvinner så kommer alltså fruktan för straff. En stark känsla av att du och jag inte duger. Ni vet mycket väl som jag att Satan ofta attackerar på det där området. Han har hållit på med mig nu i 2-3 dagar. Att jag känner mig totalt värdelös. En stark känsla av att du inte duger. Det här är andligt i allra högsta grad. Bara den som har kärlek kan uppträda utan en hel klädgarderob. Är ni med? Ja. Bara den som har kärlek kan uppträda utan en hel klädgarderob. Annars byter vi bara kläder efter de omständigheter vi möter. Det krävs att andens kraft att vara som Jesus i den här världen utan masker. Och då ska du veta en sak. Världen föraktar den svaghet Jesus egentligen står för. Ja. Det är därför han, när han talar om Paulus, vet du, när han kommer, är det i andra Korinthierbrevet, så säger han ju så här: jag kom till er, säger han ju då, och han vill ju tala om korsets kraft. Men han vill inte göra det med mänsklig visdom, masker och spel. Utan han vill ju uppträda utan masker och spel. Så därför står det i 1 Korinthierbrevet 2:3, lyssna nu. Apostel Paulus, svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja. Utan mask. Ska vi läsa Jesaja 53:1, så ska du få se hur världens visdom ser på den som uppträder som Jesus. Vi skulle ner till Gnosjö och predika en morgon. Och då läste jag det här stycket. Och när jag läser det här stycket, då säger Guds ande till mig högt och tydligt: så här kommer jag i era liv också. Det var så jag hoppade till. Men jag förstod att det jag läste här handlar inte bara om Jesus när han kom då. Det handlar också om Jesus när han växer upp i oss. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbar? Herrens härlighet, va? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi med mänsklig visdom såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Nej, för det står att Jesus korsfästes i svaghet, va? Världen hatar svaghet, och därför kommer de aldrig att förstå korset. Han var föraktad. Han var övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Lik en man som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi höll honom som intet. Det här är en Jesus som vi ska bära fram utan masker. Och det krävs den heliga ande. Kommer ni ihåg han sa, stanna i staden tills ni får kraft från höjden, va? Och bli hans vittnen. Ja. Och då tänker man ju nu när man hör olika predikanter komma här från USA med yttre machos, och ibland blåser de in med motorcykel och ställer. Det stämmer inte den bilden med vad verkligheten säger. Det är inte sant. Utan både Paulus och apostlarna och alla de här, de blir ju föraktade. Eller hur? Vilket är sanning? Är den machobilden av Jesus sanning? Eller är den här bilden jag läser upp för er sanning? Det får ni avgöra själva. Jag känner så här i alla fall att jag vill vara sann. Och jag har plågats senaste tiden av väldigt kamp, alltså, över det här. Att våga vara sjuk. Våga vara den jag är. Våga presentera Jesus för människor i min svaghet. Jag tror det är det min prövning handlar om, jag vet inte. Men det är i alla fall, jag tror att det är det som Paulus menar med skatten i lerkärlet. Det är då du kan påverka folk. Och det är inte du som gör det, utan det är Jesus som gör det i honom. En kraftig överbevisning. Du vet att du gör inte det här, utan det är Gud som gör det. De ska inte se någon lerkärl, va? Utan de ska ju se skatten. Är ni med på det? Ja, jag vill avsluta så där. Det var ganska... Ja, det var tufft att överlämna det här budskapet, ska jag säga. Ja, Herre Jesus, tack för att du är skatten i lerkärlet, Jesus. Du är härligheten från Gud, och vi ber att ditt ljus ska få lysa igenom våra kroppar, Herre, våra lerkärl, så att människor ska få se dig och inte oss. Inte våra masker, Herre, inte våra spel, Jesus. Utan att vi ska lyckas bli sådana människor som bara går omkring och är som du vill vi ska vara. Fria, det är frihet detta, Jesus. Att vara som vi är. I Jesu namn. Amen.